Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkommen till Eldrörelse.
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och mig Myran Andersson.
Det är sommar.
Slut.
Nej, jag måste säga det, men det är sommar. Men det är framförallt det är sommaravsnitt.
Det är sommaravsnitt.
Så det, vi skjuter från höften. Från Young Guns, har du sett den?
Nej.
Skitfet rulle. Jag vet inte varför jag har sett den fruktansvärt många gånger när jag var liten.
Politicians, bankers, cattle kings, scum.
Du hade den hemma kanske?
Ja, men så, jo, men det var säkert någon som kopierad från TV4, inspelad
nice.
Pirate style. Det handlar om ett gäng föräldralösa, tror jag det är. De växer upp på ett barnhem och sen så kommer det dit typ banditer eller på något sätt en ranchägare eller någonting, så dödar de han som har, är deras typ som har dem. Jag tror det här historien. Ja. Och så blir de rekryterade till att bli deputies. Och så ska de liksom vara poliser men bara skit, eller sheriffer eller deputies då liksom på något sätt. Man bara skiter i och bara mördar folk. Och sen är de som en sån regnbågsfamilj liksom.
Ja.
Så att alla liksom...
Grupper är
representerade. Ja, men eller, vet fan om det är någon afroamerikan med. Nej, det är det ju nog rimligtvis inte. Men det är Navajo med och så. Ja, skitsamma, han kastar kniv. Och så regnbågen bestod alltså bara i att en kille inte var vit. Ja. Nu när jag tänker på det. Men det är sommar, det är sommaravsnitt. Jag var ute och frågade nu i dagarna. Vad ska vi spela om inom? Fick lite olika tips. Bland annat fick vi tipset att vi inte bara ska kolla upp ett land på Wikipedia.
Vem kommer med sådana tips?
Jag vet inte. Och det känns lite som att det är lite udda på att lyssna på om man inte gillar snillen spekulerar efter att ha läst en Wikipedia-artikel.
Nej, nej, okej.
Okay. Eller hur?
Ja.
Ja. Känner jag så. Det är ju som att gå och kolla på ishockey och inte gilla is. Kan ni inte köra på land istället?
Det är havs. Hade det varit något med ishockey?
Men det är just jävligt svårt att simma i hockeyutrustning.
Alltså ifall en fryser, men alltså, man bara spelar hockey på...
Fryset hav?
Ja.
Inte på öppet hav liksom.
Eller på öppet hav, men på en isflak som flöt runt då liksom.
Ja, det är ju verkligen en helt ny dimension till hockeyn. Det känns ju som att det bara utvecklades att det blev en rink. Att man har fått sätta upp någon typ av barriär och så man inte bara åkte ner i havet. Eller hur? Och sen så hade det inte spelat så stor roll. Men ja. Det var väldigt svårt med publik.
Det finns många begränsningar men också många fördelar. Men...
men en sak som varit på tapeten är ju att DCA-avtalet har ju röstats igenom. Kan du vad det betyder?
Verkligen.
Det betyder alltid.
Dokument.
Nej men vad fan.
Det lateral.
Defense betyder
ja,
så, det.
Ja, såklart. Mm. Contract, nej.
Nej.
Nej,
det här är för långt.
Contest.
Nej, defense contest. Det är det, nu är du inne på ishockeyn.
Jag skojar det alltså.
Ja, skitbra skämt. Defense Cooperation Agreement, DCA. Och på svenska då, avtal om försvarsarbete mellan Konungariket Sveriges regering och amerikanska Förenta Staternas regering. Och det är precis som du säger, det är ett bilateralt avtal.
Eller dilateralt.
Eller som du var inne på. Och det är liksom hela poängen med avtalet är att reglera hur amerikansk trupp, hur det ska fungera med amerikansk trupp i Sverige. Sammantaget då så kan man ju säga att avtalet reglerar liksom en rad olika aspekter av detta. De får befinna sig här, de får sköta sin egen liksom tull eller så här. Och sen så, och det tänker jag att det kan man ju vara motståndare till och det är väl motståndare till. Jag tycker inte vi ska ha amerikanska trupper på svenskt territorium. Men nu är vi med i NATO, så det kommer ju. Men de specifika sakerna folk har varit kritiska mot är ju framförallt då två punkter. Den ena är att de amerikanska soldaterna svarar inför en amerikansk rättsordning. Och den andra är ju frågan om kärnvapen. För till skillnad från de norska och danska avtalen, och jag tror det finska, ska inte ta gift på det, så reglerar inte vi huruvida de får ha kärnvapen här eller inte. När Ulf Kristersson har liksom, och Paul Jonsson har liksom blivit lite så petade på om det här, då har de varit så, men det är okej, vi kan inte skriva in det här avtalet för att det är okej att USA har kärnvapen i Sverige i krigstid. Det är konstigt. Det är kanske de inte vill att det ska vara kärnvapen i Sverige.
Om man inte tänker sig att just det är den här avskräckande paraplygrejen man ska ha det till.
Jag tänker, funkar kärnvapen jättebra i krig? Är det inte att de fungerar väldigt bra när det inte är krig?
Ja, det har ju aldrig prövats, vem vet.
Eller kan man tänka att de har prövats väldigt mycket?
I krig har det ju inte prövats.
Nej. Ja, det har vi prövat ganska mycket gång. Där länder har haft kärnvapen och varit i krig och inte använt dem. två kärnvapenstater har inte varit i krig med varandra.
Nej, precis. Men ja, vad ska vi säga om det här?
Jo, men det finns ganska mycket saker att säga om det här avtalet. Jag tänker att det, liksom, det finns en debatt runt det här som är då, ja, men nu är vi ju med i NATO, så då får vi ju ha amerikansk trupp här. Och det är rimligt att de får liksom bygga sina egna byggnader och reglera sina egna soldater när de är här. Och liksom ha ett, det är liksom inget konstigt med det. Och det har de rätt i sak som att det här verkar ju vara rätt standard när man är med i NATO.
För liksom andra hållet på det blir på något sätt så, vi har ingått ett avtal med USA och vill att de ska komma hit.
Men de får inte vara här.
Varför skulle de vilja vara här ifall de var tvungna helt plötsligt att följa svenska lagar istället för amerikanska lagar när du är en amerikansk soldat? Liksom?
Mm.
Det, men problemet är ju då att man borde inte vara med i NATO. Liksom,
ja, men precis. Huvudproblemet är ju det. Huvudproblemet är ju att vi är med i NATO. Och därför blir ju mycket den här debatten en sån. Nu gick vi med i NATO, det ville vi inte. Och därför så ska vi kritisera de mest problematiska delarna av det. Om vi då säger det, Gunnar, så här, ja okej, okay, det så avtalet i sig självt är inte så konstigt. Och det tycker jag nog inte sett till liksom att vi är med i NATO nu, vilket jag tror är ett strategiskt misstag. Så är det ju så att, okej, okay, men nu kommer det att bli amerikanska baser i Sverige. Det kommer det troligtvis inte göra, utan istället har ju de amerikanska armén fått tillgång till 17 svenska militärbaser. Och så får de, några av dem kommer ju väljas ut. Och så tror jag att man kommer göra mer fasta installationer där som blir liksom, här kommer de amerikanska soldaterna befinna sig i den stora mängden. Och sen kommer man använda de andra för träna och patrullering och så. Det jag tror man ska vara jävligt medveten om med det här avtalet och det här som ingår i avtalet är ju att de får ju lagerhålla materiell i Sverige. Materiell som de, jag tror de behöver informera oss om vad för materiell de ska lagerhålla här. Men svenska försvarsmakten har inte rätt att kontrollera det. Man har inte fri tillgång till de liksom, byggnader eller installationerna som är byggda, utan de är liksom, lite att betrakta som amerikanska. Det i sig kan ju vara ganska problematiskt, för mycket saker är ju USA, men särskilt liksom, pålitliga eller trovärdiga är de ju kanske inte. Och då är ju den andra grejen så här, okay, men nu har ju vi blivit, nu blivit med direkt hot och så. Någon sån idé, eller liksom, det finns ett mer direkt hot mot med i NATO. Och då tänker jag att bara att gå med i NATO så blev ju mer ett direkt hot. Men jag tror att med detta så blir ju också Sverige alltså mycket mer
ett taktiskt mål.
Ja, för att jag tror att man ska tänka så att det USA framförallt kommer vara intresserade med av Sverige. Det är att lagerhålla stora mängder krigsmateriel ämnade för Baltikum. Vi blir liksom...
Hur ska man preemptivt slut amerikanska försvar av Baltikum? Och då får man bomba materialförråd i Sverige.
För att man kommer inte vilja ha det i Baltikum. Nej. För att inte de stora depåerna. Eftersom att då ligger man definitivt över, liksom, under ryskt robotparaply. Om man tittar söder om Baltikum så har vi, kommer vi ut till Polen. Polen vid en sån konflikt kommer ju vara första kontaktpunkten. Det är ju där liksom det kommer smälla på riktigt. Och Baltikum också till viss del, men där tror jag att man också tyvärr räknar med att man inte kommer kunna hålla särskilt länge.
Nej, det var 24 eller 48 timmar eller någonting.
Och då blir det ju att om man ska undsätta dem så får man ju ha reserven i Sverige för att snabbt kunna skicka den över havet eller med flygplan och helikopter. Så det tror jag liksom är liksom en punkt med vad liksom det så avtalet gör med vår strategiska position. Då kan man ju vara lite så, okej, men nu är vi med i NATO, så nu hade vi varit en part vid den här konflikten, hur den hade blivit. För att vi är ju de facto med i NATO. Och det enda det här gör ju då att vi förbereds mer för det. Och det kanske då är bättre att ha amerikansk krigsmateriel i Sverige om det nu blir krig med Ryssland. För nu är vi ju med i NATO. Och här känner jag väl att det lite, den här resonemangen kommer ju liksom lite ner till att nu är vi ju med. Vilket är ett strategiskt misstag.
Ja.
Men kritiken mot det blir ju då, ja, vi blir ett mål. Ja, det blev vi ju också de facto redan när vi gick med. Sen den andra biten då, just det här med kärnvapen blir ju väldigt speciellt. Och det tror jag att man, att det finns ju en anledning till att man inte vill ha kärnvapen i sitt land. Har man kärnvapen i sitt land så är det ju också väldigt logiskt att använda kärnvapen mot det landet för att slå ut deras kärnvapentillgångar. Alltså så är det ju. Kärnvapen är all ära. Det finns ju taktiska kärnvapen och mindre kärnvapenladdningar som kan liksom påverka på en operationell eller taktisk nivå. Men huvudsakligen är ju kärnvapen, precis som vi också ser i Ukraina, att till största del de här långdistansrobotarna är ju någonting som slår mot fasta installationer. Och kärnvapenlagringar i Sverige gör ju sig väldigt lämpliga att kärnvapenbomba. Och det ökar ju liksom risken för att vi skulle vara ett sådant mål.
Du säger så här att det blir lite hackig kritik på något sätt ifall den bara är så, det hade varit bättre ifall vi inte var med i NATO. Men är inte det också liksom på något sätt en rimlig sätt att lyfta så här typ anledningar till att gå ur NATO genom att påpeka vad de dåligaste konsekvenserna av det här DCA-avtalet är liksom det, även ifall det inte är i korten just nu liksom, så tänker jag att det är en rimlig vänstergrej att bara lyfta alla dumma delar.
Ja, alltså självklart, man ska ju lyfta det här är liksom, nu måste vi vara fullt införstådda med att det vi har gjort är att vi är en part i ett framtida väpnat krig med Ryssland. Vill vi undvika det, behöver vill lämna NATO. Det är också så, och här blir det väl liksom den här, ökar vårt NATO-medlemskap risken för ett krig med Ryssland? Alltså för Sverige istället är det klart att det ökar risken för ett krig med Ryssland.
Men kanske för Europas del så kanske det är en liten del i att minska det,
ja,
lite då.
Eller blir det ju så, hade Ukraina varit med i NATO så hade man inte invaderat Ukraina. De invaderade ju Ukraina bland annat för att de inte skulle ansluta sig till NATO. Och den här liksom frågan om svensk kärnvapen och framförallt då högerns relation, men även socialdemokratisk relation till kärnvapen är inte något som kommer NATO-frågan. Utan redan 2001 så valde ju Sverige att inte underteckna FNs konvention mot kärnvapen. Och anledningen till att Sverige avstod, det handlade om direkt om NATO och Sveriges samarbete med den alliansen. Och det är ju till och med så att USAs dåvarande försvarsminister hotar Sverige med allvarliga konsekvenser om Sverige valde att underteckna konventionen. Så att den här, ja men vi kanske inte kommer ha kärnvapen här, känns ju lite tunt när det är så att vi var inte ens med i NATO och då var det uppenbart redan ett problem. Och nu är ju då kärnvapen, det är mer troligt liksom, och det kan ganska snabbt befinna sig kärnvapenbestyckade örlogsfartyg till exempel. Även om jag inte tror att vi kommer få se liksom, jag tror inte vi kommer ha permanenta liksom avfyrningsramper för strategiska kärnvapen i Sverige eller så.
Men vill du landa med flyg som har kärnvapen,
ja,
är väl
absolut.
Det allra snabbaste eller som... skulle kunna hända.
Absolut. Men jag tror inte vi kommer inte ha någon sån här stora underjordiska silos liksom där det kommer upp
The Toxic Avenger. The first superhero born out of nuclear waste.
Så inte ens det roliga med det får vi.
Inte ens det. Och det kommer ju med att ha de här typen av strategiska vapen gör ju också att man blir mer liksom viktig att med spaning och subversiv verksamhet kopplat till det, men också sabotage. Kärnvapen är ju de facto liksom farliga i sig själv. Vi ska också komma ihåg att USA har ju tappat bort ett gäng kärnvapen.
Visst har de det? Visst har
ja,
de
är det typ... tre stycken, tror jag, som är såhär, undrar var de än blev av någonstans.
Men...
som vi känner till dessutom, ska jag ju säga.
Är det inte något gång de så här typ flyger med skarpladdade kärnvapen och råkar trycka på bombluckeknappen typ?
Alltså, ja, men det är väl i princip.
Eller att de störtar kanske?
Jag tror att det är ett flygplan som störtar. Som är...
Och så är de så, det var inte armerat, det är kärnvapnet. Och man sa, nej, okej, det säger ni.
Ja, det är väl också rimligt. Ni åker inte runt med armerade kärnvapen. Liksom. Nej, jag tror att man ändå är så, först trycker man på den knappen, sen trycker man på den knappen. Och kanske inte bara en person som måste trycka på respektive knapp.
Hoppas att det är så.
Det är väl också då kommer det här andra med liksom juridiken om det är så avtalet som jag tänker under kan vara liksom relevant att prata om. För det finns ju liksom någon bild, så här, jag, liksom debatten då, så är det så. Jag hade fan inte velat bli dömd av amerikansk domstol. De är ju riktigt hårda. Då får man sådana riktiga straff. Medan okay. I Sverige får man... Du kan säga argumentationen.
Ja,
liksom.
Jag har inte stött på den, men jag kan verkligen tänka mig dumt det. Ja.
Och då är det så... Fast liksom i amerikanska arméns historia så är det liksom inte riktigt så det går till.
En annan sorts.
Det verkar vara en annan typ av domstol. Nu har ju, det finns lite klausuler i så här, ja, men om Sverige bedömer att det är ett särskilt allvarligt brott, bla 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 bla, bla så kan vi liksom svensk lag trumfa om vi kan delge personen misstanke. Alltså, och en av anledningarna till att de här klausulerna finns till är ju för att det finns en ganska tråkig historia om det här med DCA-avtal.
I Japan, som jag pratat om förut.
Ja, vi kanske har pratat om detta exakt.
Det tror jag. Någon blottare eller pedo eller någonting i Japan.
Precis. Ja, precis. Och flera övergrepp där man aktivt liksom skyddade gärningsmännen. Och det krävdes ganska stora politiska påtryckningar för att man skulle få ut dem. Och bara generellt sett så kan man ju titta på hur amerikanska försvarsmakten skyddar olika förbrytare. Det är ganska enkelt att kolla upp. Liksom.
Ja, med krigsförbrytelser framförallt.
Ja, liksom. Ja, så jag tror att det finns liksom en ganska kraftig attityd om att man ska skydda sina egna och liksom, i den typen av kultur som uppstår i den typen av organisationer. Det är inte...
Ja, självklart. Det, ja.
Och det kan man väl göra en koppling till liksom IDF som ofta är världens mest moraliska armé.
Men utreder inte några krigsbrott?
Vi utreder inga krigsbrott och våra soldater får leka omaskerat med liksom leksaker till lärande barn som vi har fördrivit från deras hem. Lägga upp det på film på TikTok helt utan repressalier. Jag menar, det borde vara tymligen enkelt för den försvarsmakt att säga, se, hittar vi dig på en film så sitter du liksom, du kommer få allvarliga, du kommer få spöstraff om du gör det. Det verkar ju vara fritt fram liksom. Och det här är ju då som sagt inte heller någonting som händer liksom på 80-talet, utan detta är ju liksom 5 år sedan, 6 år sedan,
ja.
Flera av de här incidenterna. Och sen så ska vi väl också bara komma ihåg dem, att så här, prostitution, liksom sexhandel och alla de här bitarna är ju liksom också en del av, jag vet inte hur det ser ut i relation till den svenska försvarsmakten, men det verkar vara tätt förknippat med den amerikanska försvarsmakten. Och där har man ju också så, hur ser man på den lagstiftningen, de brotten och så vidare liksom, i relation till den amerikanska? Och kommer det betecknas som ett allvarligt brott som får tas undantag i relation? Är du med?
Ja.
Medan i Sverige är det väl fan, det är ett bötesbrott liksom.
Ja.
Nej, det kommer ju liksom amerikanska soldater vara immuna mot, ja, med största sannolikhet. Jag tror inte man ska liksom förstå det jag säger som ett försvar av DCA-avtalet. Nej, utan snarare bara som, liksom, det här är det ju att gå med i NATO. Det är ju det som länder nu. Om man är för NATO och mot DCA-avtalet, jag vet inte om de människorna finns, eller delar av det åtminstone, så kanske man borde ta sig en tänkare över huruvida man faktiskt är för att vara med i NATO eller inte.
Absolut. Och vänstern kanske borde vara lite mer så här. Det är så här det blir när vi gör det här. Liksom. Det är de här som är de negativa konsekvenserna.
Ja, men också tänker jag att vänstern måste våga sig in i liksom den här, inte kanske första hand moraliska, även om det såklart finns en stor moralisk dimension, men också gå in i den här kassa och presentera en geopolitisk analys som inte är liksom avdammad från 60-talet, utan var så. Vilken progression ser vi i världen? Vilken framtid ser vi i världen? Jag upplever att man mer och mer hör liksom direkt antikinesiska röster bland de hökarna som tidigare var väldigt fokuserade på Ryssland. Liksom. Jag har jättemycket kritik mot Kina, men det känns mer som att det här är människor som lägger grunden för en framtida väpnad konflikt med mellan USA och Kina. Och det vet jag inte om det är ett krig vi har något intresse av att delta i, och vad vi gynnas av det. Det är ju så här att jag har ju då haft lite tid de senaste dagarna. Så jag har ju ramlat ner i ett djupt hål som också är faktiskt lite grundat på...
Det djupa hålet är DCA-avtal. Vi kommer bara fortsätta att prata hela
Precis, för hela sommaren kommer vi prata om DCA-avtal. Nej, utan det är ju så här att jag, det har ju varit massa debatt om Sveriges psykologiska försvar.
Ah.
Eller hur? Vilket ju, om man ska ta det snabbt liksom, diskussionen om Myndigheten för psykologiskt försvar,
ja,
så är det ju att Kalla faktas trollfabriken-grej.
De använder två klipp där de här experterna från Myndigheten för psykologiskt försvar sitter och pratar om typ internetpåverkan, trollkonton. Jag minns inte exakt vad det är de pratar om. Men de gör det då i en internationell kontext, menar de då på. Och efter Kalla fakta-programmet så går då MFB...
Generaldirektör.
Ja, eller på något sätt ut och säger att de har anmält, eller ska anmäla, de anmäler i alla fall Kalla fakta till medienämnden eller någonting. Och jag säger, ni får inte ha med de här klippen på oss, för vi pratade ju inte om någonting som Sverigedemokraterna gör, typ, eller intern svensk liksom trollgrejer, utan det här var om utländska trollgrejer. Så därför är det missvisande att ni har med klipp när vi pratar om detta, och man får inte använda myndigheten på ett missvisande sätt i media då, liksom. Vilket ju är så snurrigt på så många olika sätt samtidigt. Liksom.
Ja, jag skulle också hävda att han har direkt fel.
Jaja.
Nej, men alltså att han har rätt i den meningen att enligt den svenska definitionen av begrepp som informationspåverkan till exempel, så är det ett begrepp som i sin definition i Sverige, när man använder det, syftar till att ha med en främmande makt att göra. Eller deras ombud medvetet eller omedvetet. Du hör vart jag är på väg i detta.
Jajamän.
Vilket ingår i det psykologiska försvaret. De här ombuden är också en eventuell aktör för informationspåverkat. Då även om de omedvetet är ombud. Så man då skulle vara så. Finns det en historia av att ryska intressen har betalt kampanjer eller rörelser nära Sverigedemokraterna? Ja, då är det per definition, enligt alltså, myndighetens egen och försvarets forskningsinstitut, definitionen av vad informationspåverkan är.
Absolut. Och jag menar, det kommer såklart alltid vara extremt svårt att dra någon gräns så för när olika sorters internetinformation grejer är liksom nationella eller internationella. Vad är det för någon, liksom, vad är det för någon idé om att det skulle finnas en tydligt skarp gräns om det överhuvudtaget? Får fortsätta då, du kanske har en hel idé om hur vi ska säga det här, men eftersom inte jag visste vad ämnet var för dagen, utan bara kommer in här från sidan.
Du vet fortfarande inte vad ämnet är.
Nej, jag har inte studerat på det. Nej, wow, nej. Jag trodde att vi var inne i det nu, att det var Myndigheten för psykologiskt försvar. Det här är bryggan, oh my god. Du kanske inte ska fastna allt för länge på det, men de hade skrivit i den här anmälan då att TV4 skulle tvingas att klippa om programmet och sådana saker, så bara, det finns liksom inget lagligt utrymme för den sortens censur i Sverige eller så. Så de fick ju ta tillbaka det sen, och det blev liksom någon skandal kring det.
Du menar att så staten då liksom i det psykologiska försvarets namn borde så ha sparkat in dörren och tvingat dem att klippa om program? Alltså, man hör ju så här, okej, då får det bli fel då, så hade de fått säga så här.
Det här. För det är så med det där med att de tvingar då en media att komma in med en rättning
och säga så här, men det här, det de säger syftar inte på Sverigedemokraterna.
I förra veckan sändes ett program där vi sa det här. Vi ska rätta det.
Men liksom efter. I demokratin och frihetens namn så borde vi ha en väpnad censurenhet som psykologiska försvaret.
Det är de tycker då. Liksom.
Okej, okay. Det var clowner.
Ja. Och sen så har det kommit fram då liksom, dels att den här då generaldirektören är ju tillsatt av Moderaterna och verkar ha liksom koppling till regeringen aktivt nu. Han liksom har kontaktat dem om att han kommer prata, att han kommer anmäla till TV4.
Mm. Och så har han gått ut riktigt vassa saken. Att när det är en reporter är så här: har du varit i kontakt med regeringskansliet angående det här innan du gjorde anmälan?
Nej.
Är du verkligen säker på det?
Ja.
Att man bara, när de ställer den frågan den andra gången, då, ge ett vagt svar liksom.
Då ska man bara säga saker som, vi har kontinuerlig kontakt med regeringen, exakt, i olika frågor. Och det är möjligt att det har uppfattats, men det har inte varit min intention. Nej. Så något sånt är man det smarta liksom, politikersvaret. Han bara, jag har aldrig sagt någonting.
Jag är beredd, jag svär på mina båda ögon. Och det sjuka med det är ju så, vad, för det är kanske dit vi ska komma nu, vad är det psykologiska försvaret liksom? Ja, det ska ju också sägas då att nu så är det väl någon på Twitter som gör en grej om att det verkar också som att de gett han...
De verkar ha finansierat han Egyptson som...
Som är så jävla bra namn, alltså. Shoutout till det namnet.
Som hade den här mycket kritiserade...
Muslimska brödraskapet...
avhandlingen då, ja, som... När den skulle, den tog för det första extremt lång tid att göra färdigt liksom. Var det 20 år?
Och det var därför den klarade sig från etiknämnden också, va? För att han började göra det 5 år innan den existerade.
Ja, precis. Innan lagen om etikprövning kom igång där. Så att då kunde han inte ha brutit mot det, menar de. Och han fick upp den här avhandlingen fast den liksom var uppenbart inte vetenskapligt korrekt liksom genomförd. Och sen så hade de skaffat en betygsnämnd då. Där det tydligen satt folk från typ försvarets tolkskola eller någonting. Så man kan ju ana på något sätt att från ena handen så har han fått pengar då för att kunna fortsätta forska eftersom han inte får någon finansiering för universitetet längre från de här. Och på andra hållet har det som skickats någon att sitta i betygsnämnden och godkänna det när den ska prövas avhandlingen. Och det är ju liksom typ så extremt fult och liksom akademiskt ohederligt då på något sätt, att man verkligen har baxat igenom en avhandling mot liksom alla akademiska kriterier och så. Så ja, det är väl en skandal som fortfarande är i upprullning. Och dessutom finns det väl typ någonting med att någon hög chef där har suttit och typ likat.
Men det var väl han som var typ kravet på avgång hos någon redaktör eller någonting.
Ja, som skrev att DNs chefredaktör var typ en vänsteraktivist eller någonting.
Ja, just det. Han som var för invasionen av Irak, den här typiska vänsteråsikten.
Han borde tvingas avgå eller någonting. Så bara, ska man tvinga fria mediers redaktör?
Man har faktiskt skrivit i sin bio att han bara twittrar privat.
Ja, precis. Ja,
det är ett sånt äg.
Så har han sådana typ manschettknappar från försvaret som bio.
Ja, men det är verkligen bara så.
Ja, men det är mycket där liksom som kommer därifrån som ju inte har verkat funka så himla bra liksom.
Det, så kan man ju snällt uttrycka det. Men poängen är inte att vi ska prata om censur. Och poängen är kanske egentligen inte att vi ska prata om myndigheten för psykologiskt försvar. Men jag tänker att vi kan börja ändå med så här, vad är ett psykologiskt försvar? Vad tänker du att det är?
Att man har fått väldigt högt när man har rullat sina T6er i det PSI-förmågan.
Ja, just det, så det är liksom har med psioniska förmågor att göra. Ja. Så. Ja, absolut, det kan man tänka sig. Det är inte riktigt rätt så. Vad är ett psykologiskt för så?
Ja, men det är väl då att på något sätt då öka befolkningens och statens motståndskraft mot liksom andra främmande länder, aktörers förmåga att liksom påverka och vilseleda och så. Påverka uppfattningar i samhället till ett liksom sätt som är skadligt för samhället.
Precis, jag tänker att man kan tänka på psykologiskt försvar att det handlar någonstans om, och det är ett väldigt brett begrepp och jag tycker att det är ganska komplicerat för att man skiljer liksom oftast då det psykologiska försvaret och den då, det vi kanske ska komma till, den psykologiska krigsföringen från den liksom militära krigsföringen eller liksom. Så de här begreppen skiljs lite åt, vilket jag kan tycka är lite komplicerat. Men det handlar ju om att påverka stridsvilja, alltså försvarsvilja då med andra ord. Det kan det handlar om att påverka stabilitet i ett land till, och alla de här sakerna hänger ju ihop liksom. Tilltro till landet och så vidare. Och det är väl här det blir anmärkningsvärt då att någon som jobbar med det genom att underminera med fri medias roll. Alltså är du med att det blir så, nu gör du ju...
Jo, det verkar ju på något sätt finnas någon sån ganska självgod idé hos dem liksom. Eller på något sätt så, det är vi som vet vad som är rätt och fel. Därför ska man lyssna på oss snarare än hur ska vi liksom hjälpa till att hålla den här, så här spelplanen öppen på något sätt. Så att fri information och liksom fakta kan, att folk har möjlighet att få ta till sig det. För det är så jag tänker är det rimliga sättet att förhålla sig till det liksom, att så här typ... Du kan, ifall det bara blir liksom propaganda fram och tillbaka så är det ju kört. Men ifall man på något sätt kan skapa ett system där man kan...
En känsla av i alla fall.
Faktagranska och liksom på något sätt så medborgare själva möjlighet att värdera vad som är rimligt och inte sådana saker.
Men det skapar ju en resiliens liksom.
Så. Då har man ju precis det.
Men, och att det är väl här då man kan... Och jag förstår deras perspektiv att de menar att det Egypten då har gjort är ju att liksom stärka det svenska försvaret genom att då kunna rota ut de här infiltratörerna. Ja, så i deras värld. Det man också kan säga att han har gjort är ju att spä på de motsättningarna som finns inom landet, separera befolkning och stat ifrån varandra, tilltro, vända grupper i samhället mot varandra, vilket ju de facto minskar försvarsviljan i ett land. Och det här tycker jag är en återkommande liksom, problem. Vi har pratat om det tidigare med Magnus Ranstorp och liksom hans föreställningar om det här liksom giftet som finns i samhället. Så,
alltså
som, ja, men som hotar demokratin på något sätt. Och ja. Men det man också gör då hela tiden är att misstänkliggöra de här stora grupperna i samhället. Och vad gör det med deras roll i samhället? Vad gör det med deras försvarsvilja? Vad gör det med samhällets sammanhållning? Och så. Och jag tror att du är rätt på det, liksom, hur man ska förstå vad det psykologiska försvaret är. Och jag säger att jag tycker att det är frustrerande att skilja de här sakerna åt, det militära och det psykologiska försvaret. Eftersom att krig ju i någon mening vinns på det psykologiska planet. När ett land inte längre vill strida, orkar strida, eller en grupp eller ett folk liksom, är det inte värt det. Det är ju en situation som kan uppstå av militära drag, men det man ger upp på är ju det psykologiska planet. Och det finns ju otaliga historiska exempel där man rent militärt har vunnit. Men sen har man förlorat hela kriget för att man har förlorat på det psykologiska planet. Som är, ja, de gav sig inte fast vi tog alla deras baser. Eller de gav sig inte fast vi tog huvudstad. Eller vad det nu kan vara. Så jag har ju ramlat ner i hört det där motsatta hålet. Som alltså det handlar om psykologisk krigsföring. Och det här var ju ett fantastiskt hål för mig.
Okay.
Eftersom att det visar sig att det finns väldigt många olika typer av krigsföring jag aldrig hört talas om.
Okej.
Och en himla massa saker som ofta när saker heter krigsföring, inte heller är krigsföring. Nej, och det är ju någonting jag tycker jättemycket om. Så jag ger dig en stark mediekrigsföring.
Ja.
Nej, det är bra, eller hur?
Är det att ha media då?
Strategisk informationskrigsföring.
Ja.
Ja. Ideologisk krigsföring.
Oj.
Mm. Och allt det här landar i att jag var så här, fan, nu vill läsa om detta, och jag läste.
Finns det liksom sång och musik, krigsföring och...
Ja, vi kommer komma lite till kultur, tänker jag. Men då var jag så här, jag vill läsa om detta, jag har läst 6 rapporter som berör det här ämnet på ett eller annat sätt, och de är lite olika perspektiv. Men problemet var lite att när man skulle läsa om det, framförallt med olika sätt att föra psykologiskt krig, eller då psykologiska krigsmedel på något sätt, var ju att jag kunde inte läsa jättemycket om USA, eftersom att de inte så mycket paketera grejer som det, även om jag har kunnat läsa en del, utan jag har fått läsa en del om kinesiska, amerikanska föreställningar om kinesisk psykologisk krigsföring. Vilket är roligt, för att det är tydligt att det är också som att det finns en spegeldimension i detta. Och jag har bland annat läst rapporten Chinese Next Generation Psychological Warfare, som är utgiven av RAND Corporation då, som är den amerikanska försvarsmaktens think tank, som generellt sett håller ganska hög liksom akademisk nivå.
Inte försvarshögskolan nivå där.
Nej, precis. Det är, meningarna är rättstavade. Korrekturläst och så. Och den här rapporten, som är väldigt lång, men den på något sätt försöker bena ut kanske inte så jättemycket vad Kina gör just idag, utan mer hur Kina tänker i den militärstrategiska debatten och den militärteknologiska debatten i Kina, vad som eventuellt framtiden bär med sig i det här fältet. Och det är ju alltid kul, eftersom att det blir jävligt sci-fi här ganska snabbt. Men intressant nog så tar den här rapporten ett avstamp i en händelse som antagligen inte har hänt, men som det ryktades om, som handlar om när Kina i konflikten med Indien någon gång på 2010-talet använder mikrovågor för att liksom tvinga bort indiska trupper genom att använda mikrovågsvapen som gör att de kräks och får skitont i huvudet. Och då kommer man osäker, det här nämns i rapporten. Börjar man tänka på
Havanna-syndromet.
Havanna-syndromet, ja. Här då i den här rapporten så vill de lite göra gällande att Havanna-syndromet, det verkar existera. Men vi kommer till det.
Men vänta, hur är det psykologiskt att skjuta mikrovågor på någon?
Ja, men eller hur? Precis. Det är mycket det här när det är så. Men det här, det handlar ju en hel del om olika lasrar också. Vilket också känns lite.
Men det är kanske då att man får, att man inte fattar död. Inte vad som händer och så blir det panik och psykos.
För att de är inte dödliga.
Nej.
Det är det då som är de liksom psykologiska vapnen. Att de skapar obehag och stress och stör ut din liksom förmåga att fatta beslut mer än de de facto slår ut dig i din fysiska kropp på något sätt. Det är det som är definitionen.
Okay.
Så att inom det psykologiska krigsföringen är det också att skjuta grön laser i ögonen på piloter så att de störtar med sina flygplan. Det är också psykologisk okay. krigsföring i teorin då. Och sen bara skjuta grön laser på allihopa. För det visar sig att psykologisk krigsföring till stor del i kinesisk modell handlar om att vara jävligt störig. Alltså så att tonårsstörig, spela störiga ljud, ha störiga lasrar, störa sig på olika sätt. Men även om det är kanske den mest liksom lulliga biten av det så tänker jag att det kan vara värt att bena ut. Framförallt för att vi kommer komma till ett par riktigt saftiga begrepp som vi ska grotta oss i. Och då är det så att den psykologiska krigsföringen har liksom en ganska stor och bred och ryms och kallas liksom lite olika saker. Kina har ju historiskt sett haft den här three warfares. Jag är rätt säker på att vi har pratat om den tidigare. Tre krigsföringar. Alltså att de pratar om att i icke-kinetisk krigsföring inom PLA, alltså People's Liberation Army, Kinas väpnade styrkor, så har man det här med public opinion warfare, psychological warfare och legal warfare. Jag vet att vi har pratat om tidigare liksom tre andra sätt att föra krig på i tid av icke-krig. Och det är liksom rapporten tar någonstans liksom avstamp i det här. Ja, de har helt enkelt läst massa litteratur och militärteoretisk debatt i Kina och liksom tittat på hur olika begrepp används och olika metoderna föreslås att användas och spekuleras om och forskas på. Men det här finns liksom även då med då genom tre krigsföringarna då med som ett begrepp som används och sen så har begreppen kommit och gått lite. Och så. Och Kinas liksom ingång till psykologisk krigsföring är i grund och botten knuten till idén om information, om det liksom informationiserade kriget. Att det handlar om hur ens motståndare får och processerar information. Det är liksom grunden i Kinas psykologiska krigsföring. Och att Kina då i sin debatt har en ganska informationscentristisk idé om krig. Att liksom den som har informationsdominans, pratar de om, det krävs för att liksom aktivt kunna avskräcka någon, men också för att liksom vinna en väpnad sammandrabbning. Så man har liksom informationsdominans, havsdominans och luftherravälde då på något sätt. Så att man kontrollerar information, och då är inte informationen bara att förstå, det här går på båda hållen som är mycket krigsföring, alltså att då både dominans över vilken information din fiende har, men då också dominans över korrekt information. Du har mer information än din fiende. Kan du dominera det så kan du också vinna liksom.
Okay.
Fog of war.
Ja.
Är du med liksom? Alltså att,
jag bara tyckte det blev rörigt när de började blanda in luftherravälde.
Nej, men för att de här, ja, för att de menar att har du de här tre dominanserna, då är du liksom ohotad. Då kan man inte angripa dig. Och de säger så här.
Landdominans.
Ja, men jag tror att du ska tänka mycket att det här är kopplat och det är till avskräckning. Alltså att ingen kommer försöka göra en landmarkinvasion av Kina. Utan hotar man Kina så är det via havet, luften och via information. Och det innebär att dominerar vi de här tre fälten så kan man inte bli hotad.
Okay.
För att det är väl också det här man tänker att omvända sig. Kina har inte varit i krig sedan 1979. Kina kan vara det nya stora hotet så mycket man vill. Men de har inte varit i ett krig sedan 1979. USA har hunnit beta sig igenom ganska många krig sedan 1979. Så Kinas försvarsdoktrin är ju formulerad i första hand som en ren försvarsdoktrin. Yeah. Liksom. Eller liksom, det är det deras debatt är. Och det kan ju göra det liksom omvänt, och det är tydligt att den här rapporten vill göra gällande. Och det är klart att de då syftar på Taiwan. Alltså att Kina också syftar på Taiwan. Och att de ser nog inte Taiwan i första hand som ett offensivt krig. Utan det är ju liksom någonting som sker i Kina. Och Taiwans hot mot Kina är ju inte att Taiwan kommer invadera Kina. Alltså det,
de kommer motstå att bli invaderade.
Ja, precis. Och helt enkelt så är det så att om man inte har informationsdominans, då kan man heller inte få dominans i de två andra fälten. Det krävs på något sätt att dominera, ha fullständig information krävs för att effektivt kunna organisera dina luftstyrkor och dina sjöstyrkor.
Visst. Det är lite stretch här tycker jag, men absolut. Okay. Vi vet inte vilket håll vi ska flyga, då kan man väl komma fram till Kina. Nej, okej, visst. Men...
Och den här informationsdominansen, den uppnår man genom informationsoperationer. Och det här då är ett ganska liksom brett begrepp som både går att förstå strategiskt men också rent operationellt. Att du både måste störa ut fiendens sätt att inhämta information i liksom det faktiska kriget, men du måste också själv kunna insamla information på det operationella planet. Men på det liksom strategiska planet så måste du kunna samla extremt stora mängder data, och du måste kunna begränsa fienden från att kunna samla samma typ av mängder data.
Okej, okay, så vem som har kontroll över TikTok liksom?
Ja, och sociala medier blir ju återkommande i den här debatten och kommer bli rätt crazy också i hur man föreställer sig att det ska fungera. Så det här är både någonting som förstås rent kinetiskt och rent kombinerat med bomber, luftvärn och liksom eldrör.
För att liksom då hitta en GPS-koordinat var man ska bomba. Ja. Det är information liksom.
Ja, jag kan tänka mig att så här, skjuta ner fina satelliter.
Ja.
Handlar ju om informationskrigsföring. Ja. Ur det här perspektivet.
Liksom. Och sen det andra, vad ska vi göra på sociala medier?
Ja, precis, och sen då TikTok blir liksom också en bit av detta. Och den här rapporten går igenom detta på ett ganska så här föreställer man sig att det kommer ske i de olika faserna av en kris liksom. Men man säger också att information och media finns till för att psykologiskt och beteendemässigt påverka fienden. Så att genom att ha informationen, man vet liksom, man har datan, det här, den här typen av psykologiska operationer behöver vi göra för att fienden ska göra X. Framförallt är det väl avskräckning då liksom, eller då för att skapa instabilitet. Och här kommer ju den här första i den då, de här tre sätten att föra krig, three warfare-modellen, att man har den här public opinion warfare-biten liksom. Att skapa fördelaktig en opinionsmiljö för att ta politiska liksom, momentum för att uppnå militära framgångar genom att använda all tillgänglig media och så vidare. Men tre krigsföring eller three warfares är ju en ganska gammal debatt i Kina. Detta sker liksom tidigt 00-tal. 2001, 2003 är det här liksom en stor grej för att sedan dö ut. Och det är tydligt att den psykologiska krigsföringen som koncept och informationskrigsföring har blivit liksom mer fått stå på egna ben sedan dess.
Inte som en del med de här två andra.
Nej, och kanske att de har bakats ihop liksom. Och här ser man det både som ett offensivt och defensivt verktyg, den psykologiska krigsföringen. Och då har man nya definitioner senare i debatten, men liksom psykologiska attackers mål är att försvaga fiendens stridskraft genom att kontrollera fiendens, ja, och här med begrepp som liksom medvetenhet och själ.
Okej.
Okay. Jag tänker att liksom andel och liksom go på något sätt är man ute efter för att möjliggöra operationer, alltså även då rent militära operationer. Och detta får man genom att liksom helt enkelt angripa fiendens förståelse av världen på något sätt, eller förståelse av de skeenden och angripa deras övertygelse då på något sätt. Det finns ju ett tydligt marxistiskt arv i det här, vilket kommer liksom från, vi kommer komma till riktig marxism-leninism senare.
Härligt.
Här börjar man helt plötsligt prata om att man kan liksom dela upp psykologisk krigsföring som mellan två olika typer av förmågor. Den ena är psykologisk krigsföring genom information, vilket kanske är mer det vi har pratat om. Och sen psykologisk krigföring genom vapen.
Läskiga vapen som man blir rädd av. Så.
Ja, att det då är de här mikrovågsugnarna och laser och pekarna. Liksom, att det är de psykologiska vapnen.
Men det är inte så typ sprid någon sjukdom eller någonting då?
Ja, lite. Vi kommer till det sen som också är läskig skit. Liksom, även om allt det här låter ganska liksom obehagligt, så här James Bond-skurket mastermindsmässigt, så är det jättetydligt i den kinesiska debatten att de är väldigt speglade av hur de föreställer sig att framförallt USA har agerat.
Ja.
Så det är mycket att de tittar så här, okej, det här har USA gjort, det var väldigt effektivt, det borde vi också, det är också en förmåga vi borde kunna ha. Och Irakkriget, både första och andra, är liksom en någonting man tittat på. Men det här liksom är, den här psykologiska krigsföringen är väl typ det man föreställer sig, att det är liksom, ja, men det handlar om att påverka opinion, påverka stridsvilja, skapa förvirring eller motsättningar i samhället, stärka misstro till ledare och så vidare. Det är på det strategiska planet. Men också mer direkt att man också vill kunna påverka specifika ledare. Vad gillar den här presidenten? Vad ogillar han? Vilka liksom meddelanden kan vi försöka få fram till honom genom diplomater, till exempel, alltså den konventionella vägen, för att avskräcka honom från
att
agera?
Så att de ska liksom...
Vi bjuder honom på glass. Biden på glass.
Precis. Liksom. Och bebisblod. Kommer bojkotta tillförseln av bebisblod till USA ifall inte ni. Då blir han rädd. Nej, förlåt, det är en Pizzagate-referens alltså.
Men man föreställer sig liksom också att det här är någonting som ska vara möjligt att göra på ganska stor skala i en mer akut skeende gentemot populationen i sin helhet. Och här kommer du in begrepp som deepfakes till exempel, och att man ska kunna liksom, med hjälp av AI kunna skapa liksom röst som man kan skicka radiomeddelande som låter som att det är befäl och så. Och det här är ju en teoretisk debatt. Det blir lite plattare när man väl säger vad det man bedömer att de faktiskt kan göra. Men...
Jo, fast just den deepfake AI-grejen och sånt är väl ett fält som ändå...
Ja, men de är också ganska imponerade över flygblad. Alltså det är mycket flygblad. Och även om de tänker sig flygblad som är både audiotiva och rörlig bild, liksom, så är det fortfarande.
Hej du där! Gör så här istället.
Lägg av med det där dumma kriget, vi förlorar liksom. Men sen så tycker jag att det blir spännande, för sen kommer de in i den kognitiva domänen. Vad skulle du säga kognition är?
Det är ju liksom medvetet uppfattande av omvärlden skulle jag säga. Mm. Att förnimma verkligheten.
Så då kommer man in på kognitiv krigsföring. Mm. Det är ett jävligt fett begrepp.
Ja.
Mm. Som idag skiljer sig från den psykologiska krigsföringen. Det här är inte något bara Kina pratar om. Utan det här är även en grej USA pratar om. Att man kan skilja liksom information från kognition på något sätt. Att informationen påverkar kognitionen. Alltså ens medvetande. Får man ju säga någon mening liksom.
Jag skulle spontant tänka tvärtom då. Att ens kognitiva förmåga sätter gränserna för vad man kan ta till sig för information. Vad man kan göra med den.
Absolut. Så det finns ju liksom någon växelverkan här. Först om man läser om detta så är man så, okej, det här låter ju lite läskigt. Är det liksom någon gas som man tänker sig? Men då säger de liksom helt enkelt att man kan påverka fienden på den kognitiva domänen genom då sprida falsk information och störa ut liksom tilltro och så, vilket gör hur man börjar uppfatta olika saker och så. Men också genom biologiska vapen kan man störa den kognitiva funktionen.
Okej. Okay. De spekulerar ändå
i... Ja, absolut. Men kan man liksom ha någon...
Brain fart virus.
Ja, bland annat så är man inne på fentanylgas eller något liknande tag. Vilket man överger lite efter den här ryska gisslan-situationen liksom. Men man är mycket inne på, kan man liksom göra folk medvetslösa liksom?
Okay.
För då slår man ju ut det kognitiva domänen ganska kraftigt.
Absolut, ja. Okay.
Så det blir helt plötsligt handfast. Och sen man säger, är det här psykologisk krigsföring? Är det verkligen... Och då är det ju återigen, för att man dödar liksom inte motståndaren. Mm. Och detta kommer från en debatt som drivs ganska långt, där PLA då har en diskussion om hur vad AI innebär för krigsföring. Det bygger liksom på en tanke om att vi är på väg mot nollförlustskrigen. Att i det kriget, då föreställer sig att man kommer använda automatiserade system, man kommer använda drönare och så vidare. Och att krigföring framförallt kommer ske där och på det då psykologiska planet. Och det då blir den kognitiva domänen mycket viktigare.
Alltså vänta nu, så att robotarna slåss mot varandra. Den sida som kan få den andra att tro att deras robotar håller på att förlora riktigt mycket kan få dem att ge upp.
Mm. Eller typ, om inte man tänker att dödsfallen, på tal om den här separationen innan då, att om inte dödsfallen, nu dog det massa av våra människor, vårt folk som vi uppfattar. Det vill vi inte längre, vi måste ge oss för att få sluta att de här människorna ska dö. Om det inte dör så många, då måste man ju verkligen påverka stridsviljan.
Vet du vad en smart sak skulle kunna vara? Det är för man infiltrerar de andras rekryteringsenheter och så får man dem bara sänka kraven för att komma in på polishögskolan. Eller så här i armén, McNamara's 100,000 liksom så typ.
Just det är vägen framåt.
Förlåt, den här robotscenariot, vad skulle du säga?
Nej, men att de helt enkelt, och det här tänker jag att man kan prata mer om som en tendens då, att, och det finns väl någon parallell då till, jag antar att man har tittat på amerikanska militära operationer där USA har tagit väldigt få förluster. Och sagt, men hur vinner man mot en sån motståndare? Ja, det gör man bara på det psykologiska planet.
Alltså, det finns någon realism i det här ändå, känner jag då, när vi bara tänker, när ger USA upp sina olika krigsäventyr i liksom länder långt bort?
Mm. Och det är ju inte liksom eldkraften som tvingar dem på knä, utan det är den psykologiska krigsföringen som gör det. Att man ger upp när det är så här, det här är lönlöst, eller då den ekonomiska dimensionen, fast det är ju inte som att USAs ekonomi går på knäna av det här, utan det blir ju då i sin typ psykologiskt, ja men det här kostar massa pengar, vi har inte pengar till det här istället, och den här osämjan i landet då på något sätt ska kunna leda fram till det. Och AI:n ser man då i sin tur som liksom att den som har tillgång till den bästa AI:n är också den som har tillgång till högst kognition.
Okej.
Okay. Mm. Den kommer liksom kunna ta snabbast beslut, bäst beslut, äkta, alltså för att maskininlärningen på något sätt då ska liksom understödja en.
Yeah.
Det går så långt att de i princip resonerar om någon typ av SIA-maskiner som då ska kunna liksom sia framtiden. Och här kommer det liksom marxist-leninistiska arvet då att liksom att
det kommer ju bara stå kommunism på alla skärmar överallt. Det kommer sluta med kommunism.
Historiematerialismen är liksom deterministisk och den, man kan liksom räkna ut detta. Och så skrattade jag lite åt det när jag läste åt det och var så här, tänkte på stiftelsetriologin liksom, och Sheldon-planen och så vidare. Sen visade det sig att USA hade typ ett likadant koncept som heter typ superior knowledge eller någonting som är i basically samma sak. Och det är väl typ det McNamara höll på med också bara. Jag har en dator, stor som ett kvarter. Den kan räkna ut hur vi vinner Vietnamkriget.
Nu kliar Nixon, strängar sina skallar. Och hans experter jobbar för sitt liv. Och hans datorer kläcker teorier.
Problemet med detta blir ju då...
Turns out...
Precis. Vi borde ha vunnit för 4 år sedan och nu förlorade vi. Och här har man också det schyssta ordet algoritmisk krigsföring.
Ja.
Okej, nerds. Återigen, allt det här är liksom inte någonting som Kina då kanske liksom de facto implementerar, utan det här är liksom ett uttryck för hur debatten ser ut och hur man föreställer sig. Jag kan tycka att det är intressant för att det är många av de här sakerna de diskuterar som känns som en, liksom verkligen som en hel så, men det här är inte vetenskap. De pratar mycket om sublimala meddelande till exempel.
Mm.
Och att man ska skicka hit det via då sociala medier i ett kritiskt läge för att påverka befolkningen. Och en teoretiker inom den kinesiska försvarsdebatten som menar att vi också behöver använda det här i vår egen försvarsmakt för att liksom stärka försvarsviljan. Både på sublimala meddelanden.
Alltså i någon utsträckning såklart. Att det, men jag tror inte det används mycket.
Du tror inte det används, men du tror att det funkar. Liksom. Jag föreställer mig att sublimala meddelanden är så här.
En frame med popcorn, ja. I en lång film. Men är det inte lite... Alltså det funkar inte så bra på media där du kan själv pausa i liksom medien som nu för tiden. Men, har man, men just den grejen, har man inte testat det att det faktiskt funkar typ? Folk blir mer sugna på läskig för man lägger in en frame.
Jag vet inte, jag har ingen aning. Men jag bara tycker det låter som hoax liksom.
Jo, men det är klart att för människor uppfattar kontext saker som inte sägs rätt ut och stämmer.
Men du menar att de ska ha så ledsen musik?
Precis, och, det blir det som blir konstigt. Och hur tänker man sig att man ska tillämpa det här? Helt plötsligt ska
amerikansk flagga, ledsen musik. Kinesisk flagga, glad musik.
Jag tänker mig att det är så typ andelen emo-videos på TikTok ska bara öka 25% när det ska vara krig.
Det är krig. Sätt igång emo, liksom, emo-trenden. För att jag tänker att den typen av propagandamusik man hört genom tiden, den har ju varit mycket saker. Men subtil kanske inte är det den har varit, liksom.
Absolut. Nej, alltså jag tänker mig att så blir man medlem sånt finns på riktigt, men att man skulle kunna styra det i en sån här kampanj känns ju väldigt svårt att hitta den tonen, kan jag tänka mig. Och också hur man faktiskt ska få ut det sen. Och, ja, nej.
Och i den här i alla fall, den här debatten, så är det ju jävligt tydligt att Kina ser, de förstår det som att USA använder alltså full dimensional psychological warfare. Att de har behärskat förmågan att angripa andra länder med psykologisk krigsföring på ett extremt effektivt sätt. Och tillskriver då till exempel Sovjetunionens kollaps till detta.
Just att, inte så marxist-leninistiskt helt plötsligt.
Nej, men att liksom att USA då genom sin förmåga att sprida de här budskapen och propaganda kopplat till det här, har man påverkat hur en hel befolkning uppfattar frihet, demokrati, alltså den här typen av värden, och liksom idén om hur mycket bättre det är i väst, och då dragit sig till det.
Man skulle också kunna tänka att de skulle kunna tänkt på produktionen av grejer och sett skillnaden mellan väst och Sovjet, och så skulle man kunna dra en slutsats utifrån det. Vem vet? Men som valde de att inte tolka det, nej.
Och det, man vill alltså, jag tänker att mycket med psykologisk krigsföring, och det här kanske är ett misstag, men jag tänker ju när jag läser den här texten är shit vad mycket pengar man lägger på någonting som inte riktigt fungerar. Och vi kan komma till det senare av som avsnitt, för jag har liksom läst lite sådana studier på amerikansk psykologisk krigsföring via sociala medier och så. Och jag kan säga att jag inte är skitimponerad av dem, av det som har framkommit liksom. Utan att det finns en sån idé om att bottarna funkar. Det finns en idé om att de här TikTok-filmerna fungerar. Och jag bara tyckte det var spännande att se, kan man liksom mäta det här? Och är det då oorganiskt? Är det någonting som skickas av främmande makt? Funkar det liksom?
Precis, för det är ju det så här typ, det som är organiskt är det jag tänker faktiskt fungerar liksom så.
Jo, men det är väl inte heller krigsföring. Precis, då liksom, utan nej. Då är det ju så här, det här är väl så det är att leva i ett samhälle liksom.
Ja, och det är väl det som de säger att USAs liksom sån här psykologiska krigsföring har varit oerhört effektiv och så liksom. För någonting ligger det ju i det också på något sätt. Hur målar man upp andra länder som skurkstater då liksom? Vilken funktion har media att göra det och vända världsopinioner hit och dit liksom?
Och det är klart att det spelar roll, men det är väl inte så jävla subtilt liksom. Det var inte subtilt att alla skurkar var typ ryssar. Oj, jävla vad smått subtilt.
Men det finns ju också enskilda tillfällen där såna här saker har fått stort genomslag. Alltså de här kuvöserna i Irak, Kuwaitkriget grejen liksom. I liksom den här chockdoktrins situationen på något sätt, där tänker jag ändå att det finns något utrymme för liksom, hur kan man liksom som stat pusha medienarrativ på olika sätt och liksom få med sig en befolkning för det ena eller det andra. Och liksom. Så jag menar, jag kan tänka mig från ett kinesiskt perspektiv kanske man också ser det och tänker så, det här, vi skulle behöva bli lika bra som USA på det där liksom. Men det känns som att man missar då den biten i det, är att liksom anledningen till att det där kan funka är att det i så stor utsträckning annars finns en media som i någon utsträckning faktiskt går att lita på, som är kritisk och granskande av den egna makten också och sådana saker liksom. Mm. Så därför är man, avfärdar man inte bara allting som sägs i den medien. Och när det väl är de här enstaka tillfällena kommer sådana liksom pushar från staten på något sätt som styr medieflödet och styr opinionen på liksom helt falska grunder, att det kan hända givet att systemet är som det är på något sätt.
Jo, men jag tänker att man kan förstå det som en kraftförstärkare kanske. Och så det kan inte skapa energin. Det kan inte skapa kraften, men det kan förstärka den eller eventuellt liksom accelerera den.
Mm.
Och det går väl att göra referenser till liksom, Israel är ju ett sånt land som pekar sig ut som väldigt duktiga på psykologisk krigsföring eller propaganda då, om man ska använda det begreppet. Det hänger ju ihop. Man kan liksom flöda narrativen till exempel. Man kan berätta väldigt många olika stories. Det är lite den ryska modellen, förutom att Ryssland visade sig vara sämst på det. Verkligen konstigt dåliga liksom. Men att man liksom, men vad hände vid den här bombningen av sjukhuset? Här, men här har ni fem olika berättelser. Men allihopa kommer ju från Israel. Varför berättar de fem olika versioner av vad det var som hände? De borde berätta en liksom. Mm. Och sen så kan den som redan tycker Israel borde ha gjort rätt, den kan liksom pick your color. Men frågan är ju om man skapar den personen. Är du med vad jag menar? Att,
ja,
det är, att du kan förstärka den tendensen. Den här debatten så pratar ju liksom, den kinesiska psykologiska krigsföringsdebatten pratar bland annat om färgrevolutionerna till exempel. Och det kan man ju höra från liksom vänsterhåll också, att det är liksom, de är orkestrerade av CIA, eller det är liksom en ren produkt av liksom främmande makt då på något sätt för att störta de här länderna. Och jag har bara så svårt att få, liksom, köpa den föreställningen. Däremot så kan man ju se en inblandning som förstärker motsättningarna, som kanske kan delvis rikta var hur energin ska gå eller radikalisera vissa tendenser genom att ge dem stöd. Men du skapar ju inte det. Så du måste ju, ur den här liksom psykologiska krigsföringen, så måste du ju hitta de här tendenserna och sen så försöka spinna på dem. De kan liksom inte uppstå ur ett vakuum på något sätt. Och hela den här debatten om kognitiv krigsföring leder då fram till ett väldigt fringe-grej som de pratar om, som är neocortical warfare.
Nice.
Hur skulle du liksom tänka?
Neocortical warfare? Det tänker jag en modul till Neotech 3. Rollspelsreferens här. Ja. Andra gången idag.
Och den här debatten verkar ju vara då att man ska kunna liksom gå in och liksom störa ut direkta hjärnfunktioner hos fienden.
Det känns bara så himla grovt att de är så bara, vi ska paja folks hjärnor, liksom så bara, nej, det här är inte vanlig krigsföring, det här är psykologisk krigsföring.
Okej, 2019 så skriver två forskare på PLAs militära medicinska universitet, då föreslår de konceptet psychovirus. Som ju verkligen är så här, ja, men det kan väl ha kallat det någonting annat liksom, som att på grund av att vi rör oss mot hjärndatorns liksom sammankoppling, där liksom hjärnan ska börja styra datorer, så kan vi då också se möjligheten och risken till liksom att hacka folks hjärnor genom det här. Ja, du hör ju vart det är på väg någonstans. Jag tror verkligen att det är roligt att de har med detta. Kommer jag, att det är en studie som tittar på framtiden på något sätt, och det här är ju teoriforskare som sitter och är så här, men det här kanske kommer bli en grej, hur förhåller vi oss till det? Och vilka möjligheter eller risker finns det med detta? Så mycket av det som sägs. Och det här liksom handlar om virtual reality, det är liksom fram och tillbaka, och det är liksom, det är massa olika
teorier. Ifall någon är inne i ett virtual reality-rum och skjuter en annans avatar i huvudet med grön laser. Är det då?
Och en av mina favoriter är ju när de har den här liksom SIA-maskinen då. Där de tycker att de resonerar lite så här. Men det finns ju stora risker då att man baserar sina beslut på vad den här SIA-maskinen gör.
Så hackar den.
Ja, men eller så bara ger den upp på vårt dumma beslut. Och då är det ju så att det kommer ju till att, för att i fredstid så är det centrala är ju att samla big data liksom. Ja. Det är ju tydligt att man tänker så här. Vi bara samlar data, då kan vi också ta de mest korrekta beslut. Det kommer tillbaka med den här informationskrigsföringen liksom, att om vi vet alla de här grejerna i fredstid, så kan vi sen kanalisera eller använda dem i krigstid, och framförallt då som ett avskräckning. Vi kan liksom få det att aldrig bli krig genom att fienden inte vill ta besluten, för vi vet vad vi behöver säga eller göra eller positionera oss. Men de föreslår då att om vi då kan knappa in all den här datorn i en AI, så kan AI berätta så här, men om ni skjuter, om ni bara sänker ett av amerikanernas hangarfartyg, då kommer de backa.
Ja.
Ah, okej, okay, ja, då gör vi det.
Men
nu kommer det nya hangarfartyg. Fuck, vi hade fel. Vad gör man då liksom?
Nej. Ni måste ta det som heter Abraham Lincoln, för det har mer psykologisk påverkan än ifall det är det som heter den här rasistiska gubbens namn, vad det nu var. Ja. Det bryr sig ingen om det han går för dit.
Och det är ju tydligt då när de målar upp det här, så hur skulle det här ungefär se ut liksom i praktiken? Och då är det ju mycket så här, man kommer inhämta massa olika data i fredstid och man kommer påverka inte breda opinioner, utan man kommer sikta in sig på att påverka enskilda beslutsfattare, som jag sa innan. Genom att på så sätt liksom underminera eller försvaga motståndarnas vilja till att strida. Medan då när det mer blir en kris, så kommer med den psykologiska krigsföringen bli liksom stödjande till de andra formerna av krigföring, där man kommer försöka använda big data till att förutse liksom motståndarens drag, vad de kommer göra. Och man kommer försöka liksom dölja sina strategiska mål och viljor genom att ha tillgång till den här datan och kunna störa informationsflödet. Men man kommer ju då också under den här, när det mer är liksom en akut kris och inte fredstid, så kommer man börja använda de här icke-kinetiska vapnen för att helt enkelt kunna störa fienden. Och här tar de upp mikrovågsvapen och laser. Men också då olika verktyg för att skapa smärta eller medvetslöshet hos fienden genom till exempel droger. Medan då liksom en mer akut situation, mer en krigsliknande situation, så kommer man försöka störa ut deras beslutsfattning med hjälp av de här verktygen. Men det är också intressant liksom att Kina liksom kommer störa ut det med hjälp av deepfakes och liknande, liksom direkt riktade mot ledarskiktet, samtidigt som man försöker påverka befolkningen och opinionen genom att slå split inom nationen. Intressant nog är att Kina i den här debatten hela tiden också diskuterar hur de här verktygen kan påverka liksom inhemsk opinion och politik inuti Kina. Det är ju lika mycket en debatt om hur man föreställer sig att USA kommer att angripa Kina. Eftersom att man uppfattar det då som att USA inte upplever att de har förmågan att militärt faktiskt utmana Kina. De kan inte invadera Kina och avsätta liksom ledarskapet.
Så de måste de istället skicka emo-videos?
De måste också få dem att bli superledsna. Liksom. Och jag tänker att vissa av Kinas sätt att hantera sociala medier till exempel och liknande, och censur av film och att man inte tillåter vissa filmer och så, tänker jag går lite i linje med deras egen förståelse om den här. Det blir liksom alltid
man får inte visa Nalle Puh för att säga att han påminner om Xi, för att
det är ett subnormalt budskap liksom. Nej, men är du med att om man betraktar alla de här handlingarna som krigshandlingar på något sätt. Och det är ju återkommande när man infattar liksom nya begrepp i vad som är krig, är ju att det hela tiden också blir att då måste de också bemöta så här väldigt hårt. Och det tänker jag blir ju, för att knyta ihop säcken så här i slutet, att vårt eget psykologiska försvar uppenbarligen bitvis förstår det likadant själva. Det finns de här hoten liksom.
Mm.
Och de hoten kan vi bara täppa till med väldigt hårda medel. Det man de facto gör då är att man liksom också underminerar
systemets resiliens.
Ja.
Ja. Jag har bara två avslutande kommentarer.
Ja, men kör dem.
Abraham Lincoln. Han kan också vara rasist.
Ja, det var det.
Men Winston och Stennis heter de, vet du, hangarfartygen som är döpta efter Southern Segregationists i alla fall. Och sen, bara, jag tänkte det här med då musik som stör förmåga och så, att Hutch-fiolen kanske gör en återkomst som ett viktigt psykologiskt
just
vapen.
Just det, kan man tänka det är inte sig. Omöjligt. Ja. Det här var ett sommaravsnitt.
Ja.
Jag tänker att ni kommer föra mer om psykologisk krigsföring nu när jag, så länge jag pallar grotta ner mig i det här. Och nästa gång tänker jag att jag bjuder på vad USA säger om det här om sig själva. Och när USA själva har försökt, eller blivit påkomna med att hålla på med opinionspåverkan liksom.
Opinionsmikrovågor. Jag sitter och skjuter ut.
Ja, det var när de skjuter folk laser i ögonen liksom. Jag tycker det vill vara sista.
Är de här foam guns också då liksom?
Det tänker jag, ja, men vattenkanonerna så också. Men för att det är så tydligt också att många av de här psykologiska vapnen i fredstid, alltså det är ju liksom verktyg man använder vid upplopp och så liksom.
Ja. Men det är ju en batong du slår i huvudet på någon som inte är död.
Ja, det är ett angrepp på kognitiva domän.
Den slår någon i huvudet, skrika psykologi.
Ja, precis. Psykologiskt angrepp. Nej, men det tycker jag är väl spännande. Men jag tänker också att det är kul att förstå det som att Kina upplever att de inte kan göra vissa. De har liksom inte förmågan att genomföra vissa typer av psykologisk krigföring. Och därför hänfaller till att vara tonåring. Det är kul att tänka att de är så här, men vi kan inte bara vända hela världsopinionen liksom. För att alla lyssnar liksom inte på oss på det sättet. Så istället har vi gjort dansfilmer och skjuter grön laser i ögonen på folk. Med de orden, man kan följa oss på sociala medier. Man kan följa mig på Twitter, där heter jag Trojkan1337. Man kan följa dig på Twitter, där heter det Ett Slukhål. Man kan följa oss på Facebook, det där vi heter Eld och Rörelse. Man kan följa oss på Instagram där vi heter eld.och.rörelse. Och man kan köpa vår t-shirt. Du bara ljög om att webbshoppen var nere.
Jag hade fel helt enkelt.
Du hade fel. Köp vår t-shirt, bli patron, bli vår sponsor om ni vill att vi ska marknadsföra till exempel kalsonger.
Ja.
Det finns eventuellt planer på en livepodd. Göteborg.
Det är väl väldigt i pipes.
Vi kan... Det är väldigt i pipes, ska inte bränna för mycket. Men det kanske eventuellt blir av sen sommar.
Kalsonger, har de för att ditt könssvett inte ska solka ner dina vanliga byxor?
Ja, det är väldigt ärlig reklam, tänker du att det ska vara för...
Kalsonger, du kan också ha dem på huvudet för att se lite tokigt ut.
Kalsonger som väldigt små byxor. Ha det fint!
Hej då!
Hej då!